Det här är Fråga kriminologens special om sommarsugemordet i Arboga och livstidsfången Johanna Möller.
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Du Fatima, tänk vad åren går fort.
Ja herregud, jag gick förbi en spegel häromdagen.
Du, jag med. Jag blev nästan rädd.
Ja, samma här.
Vad gör man åt det då?
Jag har ingen aning, jag vet inte. Fan, vi får ringa Roger Morgan tycker jag.
Roger Morgan, han den här kändisfrisören.
Absolut, är det någon som är välbevarad så är det Roger. Jag tror att han sitter på hemligheten.
Verkligen, vi ringer honom.
Ja.
Du, det har gått 39 år sedan Olof Palme blev skjuten.
Ja, herregud.
Jag minns det som igår.
Mm, jag med.
21 år har gått sedan Alexandra Fossmo blev ihjälskjuten. Hon är Knutby.
Ja,
och så är det 9 år sedan det här sommarstugemordet i Arboga.
Mm.
Du vet, Johanna Möller som fick livstidsfängelse.
Ja, jag bor en halvtimme därifrån.
Oj, har du varit där någon gång och tittat?
Ja, det har jag varit.
Mm. Hur känns det?
Egentligen, det är väldigt tudelat. Det är en hemsk sak som har hänt.
Mm.
Men samtidigt så är det oerhört naturskön plats.
Ja, det är det va?
Det är mycket vackert, alldeles invid Hjälmaren där.
Mm. Granliden, tror jag stället heter.
Mm.
Du, Olof Palme, han var bara 59 år när han blev mördad.
Åh nej.
Fast han såg ju faktiskt ut som typ 70 år, eller hur?
Kanske, ja, jag vet inte. Med nutidens ögon kanske.
Mm.
Det är så. Vet du vem som också bara var 59 när han dog?
Låt mig tänka, 59 år.
Jag tror inte du kan veta vem det är.
Nej, du får ge mig svaret direkt.
För det måste vara 31 år sedan nu så dog min kära pappa.
Oj,
en tid
oj, oj.
Innan han fyllde 60. Så du vet, ge mig ett par år till så har jag överlevt min egen farsa.
Ja. Du, vet du hur gammal Olof Palme hade varit om han fått leva?
Alltså han var väl några år äldre, tror jag, än min farsa. Så att han måste ju varit en bit över 90 år då om han hade
98,
levt.
98 tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, min farsa hade varit 91 om jag räknar rätt.
Mm. Alexandra Fossmo, hon är Knutby. Hon var 23 år när hon blev mördad. Nu hade hon alltså varit 42. Och så har vi Göran Möller. Han som blev mördad där ute på Granliden. Det här sommarstället. Han var 68 år när han höggs ihjäl i sin säng. Nu så hade han alltså varit 77 år om han fått leva.
Mm.
En av de morddömda i Arbogafallet, det är Mohammad Rajabi. Han kommer ut nu i år faktiskt, lagom till jul.
Jaså. Ja.
Tror du Fatima att vi kommer få med den här Mohammad i podden innan han kommer ut och sen blir utvisad till Iran?
Ja, det skulle väl vara just precis innan då, för att precis som du säger så ska han ju utvisas. Och det hoppas jag verkligen att myndigheterna ser till att det sker. Per omgående när han kommer ut.
Ja, man får väl tro och hoppas att de följer med honom ut på planet till och med. Än så länge så sitter Mohammad bakom höga murar. Den andra personen i det här målet är då Johanna Möller. Hon sitter inlåst bakom höga stängsel på Ystadanstalten. Jag tänkte att vi skulle ta reda på lite hur vardagen är där inne. Hur det går för henne. Man vill liksom veta hon kommit igång med permissioner. Och ja, det börjar ju snart närma sig tidsbestämning. Vi har fått helt underbar draghjälp av våra lyssnare. Vi har ju nämligen uppmanat dem att skicka in frågor till Johanna Möller. Och med det sagt så tycker jag att vi kopplar upp oss mot kvinnoanstalten i Ystad. Ja, det är Ola här.
Tjena Ola, jag drar på anstalten i Ystad.
Hejsan.
Hallå, hallå. Allt bra?
Absolut. Hur är du själv?
Jo, tack. Det är bra här också.
Ja, fint.
Jag sitter här med Johanna framför mig, så att jag tänkte då, ifall du är redo så lämnar jag över telefonen till henne.
Låter jättebra.
Då får du Johanna.
Ja, tack.
Tack.
Hej.
Hallå?
Ja, men tjena Johanna, det är Ola.
Hej Ola.
Hallå, hur är läget?
Jo, det är okej tycker jag.
Du, när vi sågs för några år sedan så fick jag ett intryck av att du hade kvar den här gnistan. Du hade humor. Du var inte sänkt.
Nej.
Hur är det nu? Alltså, det har gått några år.
Ja, jag går in på mitt 10:e år i augusti.
Mm.
Så åren, de flyter ju på så att säga. Men ja, vad ska man säga? Det är bara att acceptera som det är. Men jag fortsätter ju att kämpa för min sak och för att sanningen ska komma fram, hela sanningen. Och framförallt så kämpar jag för mina barns skull.
Mm.
Utan dem så hade jag nog inte haft samma kämpaglöd.
Nej.
Som jag hör. Nej.
Du, i det här avsnittet så kommer vi höra Marco Tukkanen, advokaten. Fatima kommer kolla på några frågeställningar som du har. Fatima kommer också prata om den här tidslinjen när det gäller då det här mordet. Och Fatima kommer också berätta om varför hon anser att det vore intressant att se en prövning av fallet i högsta domstolen. Jag tänkte höra först, jag är rätt säker på att de allra flesta som lyssnar just nu, de har järnkoll på vem du är. Men det finns ju alltid undantag. Vill du berätta för de som inte vet, Johanna Möller, vem är du?
Alltså hela min identitet sen jag var väldigt ung, den har grundats i att få bli mamma egentligen. Alltså det var ju någonting jag ville bli redan som 15-åring egentligen.
Mm-hmm.
Så jag lever ju för att vara mamma och numera mormor till 5 små söta barnbarn. Men tyvärr så har jag aldrig träffat dem nu på många år. Va? Och de, mina flickor, 2 av mina flickor har även fått barn efter att jag åkte in, så att säga.
Okay.
Och de har jag aldrig träffat. Så det är för dem jag kämpar och vill att den rätta versionen ska komma ut.
Jag förstår det där med att inte få träffa barn och barnbarn. Vilken plåga.
Ja, och se hur illa de far på utsidan. Att media fortsätter måla ut deras mamma, mig, som någonting som de antagligen inte alls känner igen. Men det är ju bara att titta på, jag skriver väldigt många gånger till media. Med respekt för min familj och mina barn, sluta hänga ut foton på mig från rättegången. Och så vidare. Men jag har aldrig fått något svar.
Och det maler på i tv, ja, alla möjliga sammanhang får man väl lov att säga.
Ja, det är Masked Singer, det är TV4-nyheterna och det är Svenska Nyheter och det är på barnprogramstid och mina små barn, de sitter där och ska titta tv en fredagkväll och då kommer deras mamma upp som exempel.
Mm.
Det är inte schysst för när deras egna kollegor på exempelvis TV4 blir utsatta för, eller att de döms för sexualbrott och så vidare, då går de ut och säger med anledning av vår kollegas familj att vi respekterar dem, så kommer vi inte samtala så mycket om dem. Men mina barn, de kan de utsätta hela tiden.
Jag känner ofta det att det är ju naturligtvis en bedrövelse för brottsoffer och så generellt sett. Men det är ju lika hemskt för de anhöriga som kanske förlorar sin mamma som åker in i anstalt eller pappa.
Såklart, så är det ju. Det var ju som min dotter Julia skrev till mig för några år sedan. Hon skrev så här att morfar, han var bossen i vår familj. Men du mamma, du var ryggraden. Utan er så finns ingenting kvar. Och det var verkligen så det var. Det var jag som samlade alla och till olika högtider och ja, men gjorde saker med familjen.
Mm.
Och min pappa, han fick väl leka lite boss om han ville det då.
Mm. Och du, Johanna, du identifierar dig framförallt som mamma. Du är väl till och med 6-barnsmamma, eller är du cyklar?
Ja, när jag har 6 barn. Min äldsta dotter fyllde 32 år i år och mina minsta, de fyllde 12 i december.
Det är den 3 augusti 2016, en onsdag. Klockan är 23:12 när det kommer in ett samtal till SOS Alarm. Det är ett desperat rop på hjälp. Inringaren är en äldre kvinna. Hon ringer från Granliden, hennes familjs sommarställe som ligger vackert beläget vid Hjälmarens vatten i utkanten av Arboga. Kvinnan som ringer SOS Alarm heter Anki Möller. Hon är svårt knivskadad och hennes man som heter Göran Möller ligger död i sängen.
Jag håller på att dö.
Vad är det som har hänt för något?
Jag är helt blodig.
Ja.
Och jag har sår överallt.
Okej.
Okay. Jag tror att min man är död i sängen. Jag tror att det är någon som har varit inne här och
badat oss.
Anki Möller överlever knivdådet, men hennes make Göran dör och polisen riktar sina misstankar mot parets dotter. Hon heter Johanna Möller, är socionom och driver Pangelius familjehemsvård, som är ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Polisen riktar också sina misstankar mot Mohammad Rajabi, en flykting som Johanna lärt känna genom sitt arbete. Och 13 dagar efter mordet ute på Granliden grips Johanna och Mohammad ute på Arlanda. De anhålls båda två, släpps 3 dagar senare men avlyssnas av polisens utredare. Året innan, hösten 2015, har Johannas exmake Aki Pasila hittats död i vattnet utanför Granliden. Det här är något som åklagare Jessica Venna tycker är besynnerligt. Först Akis död, sedan makarna Möllers. Jessica Venna misstänker nu att Johanna Möller ligger bakom både exmakens död, mordet på pappa Göran och mordförsöket på mamma Anki. Mohammad Rajabi, flyktingen från Iran, pratar mycket och gärna under sina förhör med polisen. Han ger flera versioner om vad som ska ha hänt den där blodiga kvällen ute på Granliden. I ett av förhören uppger Mohammad att det är Johanna som kört ut honom till Granliden. När de kommit fram till sommarhuset där Johannas föräldrar ligger och sover på övervåningen ska Johanna ha sträckt fram en kniv till honom. Mohammad uppger för polisen att Johanna gett honom ett direktiv. Gå nu in i huset och mörda mina föräldrar. Därefter ska Mohammad Rajabi ha klivit ut ur bilen och smugits in i huset. Där ska han ha lurpassat en halvtimme och sedan gått upp till övervåningen där makarna Möllers sovrum finns. Där har han gett sig på Göran och Anki med kniv som han fått av Johanna. Därefter, påstår Mohammad i polisförhöret, har han lämnat sommarstugan och gått tillbaka till bilen där Johanna väntar. Hösten 2017, ett år efter mordet på Göran Möller och mordförsöket på Anki Möller, faller tingsrättens dom. Johanna Möller får livstidsfängelse för mord och mordförsök. Hon döms även för anstiftan till mord på Aki Pasila, hennes exman. Han som hösten 2015 så tragiskt hittades död i vattnet utanför Granliden. Mohammad Rajabi, som alltså uppgett för polisen att Johanna Möller var med honom i bilen ut till Granliden, döms till 14 års fängelse för mord. Hovrätten fastställer tingsrättens dom, 14 års fängelse. Hovrätten fastställer även livstidsdomen mot Johanna Möller. Däremot frikänns hon för att ha anstiftat mordet på Aki Pasila, exmaken. Polisens hantering av fallet har fått stark kritik från 2 rutinerade advokater. Dels Thomas Bodström, dels Marko Tukkanen. Till fråga kriminologen säger Marko Tukkanen att det finns 2 unga personer som varit inblandade i mordet och som helt har kommit undan. I ett av polisens förhör med Mohammad Rajabi uppger denne att en så kallad följebil kört framför honom och Johanna ut till Granliden för att visa dem vägen. Marko ställer sig kritisk till att det har gått till på det viset. Om det nu var så att Johanna Möller körde bilen, varför skulle hon behöva att någon visade vägen för henne? Det var ju hennes egen familjs sommarstuga där hon varit massor av gånger. Vidare ska knivattacken i sommarhuset enligt domen ha begåtts vid 23.30-tiden eller strax därefter. Det hinner gå hela 42 minuter innan Anki Möller ringer SOS Alarm. Klockan är då 23.12. Det rimliga är ju att man ringer så fort tillfälle ges, säger Marko Tukkanen i tv-dokumentären Johanna Möller, Sveriges mest hatade kvinna. En ytterligare kritik som Marko Tukkanen riktar i tv-dokumentären är att Johanna Möllers son uppgett för polisen att Johanna kom hem till deras bostad klockan 23.15, kvällen då makarna Möller attackerades. Det lämnar en lucka på 45 minuter för Johanna att vara på plats på Granliden, köra tillbaka in till stan, byta bil vid arbetsplatsen och därefter köra hem. Vid provkörningar tar samma rutt mellan 42 och 45 minuter. Av den anledningen kan Johanna inte ha varit med i mordbilen, enligt Tukkanen. Tidslinjen spricker, helt enkelt. Vi ringer upp Marko Tukkanen.
Ja, hon är felaktigt dömd, menar jag i alla fall. Att man kan inte landa i slutsatsen att hon är gärningsman på det sättet som står i domen. Det förutsätter att hon har haft den kontrollen som man menar att hon har haft genom att sitta i den här bilen och räcka fram den här kniven till Mohammed och så vidare. Så att den rollen har hon inte haft. Så i den meningen är hon absolut fel dömd, det är min uppfattning.
Tycker du att... Försätt Johanna Möller på fri fot, helst igår, eller?
Ja, vad gäller den här domen så menar jag ju på att den borde ju prövas om. Men de här invändningarna var ju gjorda, och det är det som är många av dem i alla fall var ju gjorda. Och man har inte ens kommenterat dessa i domskälen. Så att ja, det finns mycket mer att önska där, och som jag säger... Det som står i domen och kring gärningsmannaskap och så där, det kan bara inte stämma. Och den bevisningen som faktiskt fanns där, det var ju, om jag minns rätt, jag tror det var Mohammeds 11-12 variant eller något sånt där av den här händelsen som fick grundlägga domen. Och en person som ideligen ändrar sig på det här sättet, och han reagerar själv på det faktiskt, för det minns jag när man läste förhören, att han blev förvånad och frågade polisen, men varför väljer ni att tro på mig nu? Han blev själv lite förvånad. Så att där har man ju haft en confirmation bias hos utredningsgruppen och åklagaren, där man har tidigt bestämt sig för vad som har inträffat. Och man såg bara det som möjligtvis kunde ge stöd för det som talar starkt emot den här hypotesen. Det kastar man i papperskorgen. Så att det här är ganska så bra skolexempel på när man tidigt bestämma sig för att det var de två i bilen. För att det tråkiga med det här är att man fick ju aldrig fram den riktiga bilden, och det finns ju ett par personer som har haft med det här att göra som kom undan lagföring på grund av att man bestämde sig att det var så här det gick till. Och den här polisutredningen i övrigt är ju har ju också mer att önska. Det blir så, och den främsta orsaken till den låga kvaliteten på tänket här och utredningen hänger ihop med att man har bestämt sig så här gick det till. Och det är såklart farligt, man måste mera förutsättningslöst angripa en sån här utredning, och då kanske man hade haft fler personer att åtala.
Så att du tror att det är minst två till involverade åtminstone?
Ja, det är min uppfattning att ett par till som... De kom undan genom att man hade en förutfattad bestämd uppfattning om hennes förlopp.
Och en av dem lämnade landet?
En av dem lämnade kort efter händelsen, enstaka vecka efter det här landet.
Trots att Marko Tukkanen säger sig veta att Johanna Möller inte var på plats ute på Granliden då mordet och mordförsöket begicks, är han skeptisk till att Johanna Möller kommer att beviljas resning i Högsta domstolen. Den mesta kritiken han nu framfördes redan under rättegången, säger han.
Att komma vidare kan nog vara svårt, men jag menar att man i ursprungsdomen aldrig borde ha, så att säga, landa i att det är ställt bortom rimligt tvivel att hon satt i den här bilen, för det är inte ens nära att man skulle kunna ha kommit så långt i den bevisningen.
Det är inte bara Marko Tukkanen som riktat kritik mot mordutredningen, även polisen själva. Vi hör ett utdrag från P4 Sörmland den 8 december 2020.
Polisens tillsynsenhet har hittat flera brister i hur polisen organiserade och ledde spanings- och utredningsarbetet i samband med Johanna Möllers exmakes död 2015 och mordet och mordförsöket på hennes föräldrar 2016. Bland annat borde uppgifterna i dödsfallsutredningen ha lett till en förundersökning. Det fanns bristande personalresurser och mordutredningen bedrevs av personal som inte hade tillräcklig kompetens.
Fråga Kriminologen-podden har tagit del av ett personligt brev som en livstidsdömd man skickat till Johanna Möller på anstalten i Ystad. Brevskrivaren är en fånge som Ola Lagerström tidigare mött på en av landets högsäkerhetsanstalter. I brevet till Johanna Möller påstår fången att han haft ett samtal med Mohammad Rajabi, den unge man som Johanna Möller haft en kärleksaffär med och som gick till våldsam knivattack mot Möllers föräldrar. I brevet skriver fången till Johanna Möller, citat: "Jag frågade om han var ensam just den kvällen hos dina föräldrar. Han flinade och sa självklart inte. Han var med sin landsman, sa han. Då frågade jag honom, Varför sa du inget om honom då? Du kanske skulle fått mindre straff och även Johanna. Han sträckte sig uppåt och sa med allvarlig ton. Varför? Han var typ besviken på dig. För enligt honom hade du legat med hans kompis, landsmannen. Detta gjorde honom väldigt svartsjuk. Det märktes klart och tydligt när han berättade. På det viset ville han ge tillbaka. Varför skulle jag hjälpa henne, sa han. Han sa att det är rätt åt dig. Slut. Citat. Medan Johanna Möller sitter på livstidsfängelse kommer Mohammad Rajabi snart vara en fri man. Så snart som den 27 december 2025 får han lämna fängelset. Det är då som han har avtjänat 2/3 av sitt 14-åriga fängelsestraff och kommer att utvisas till Iran, hans hemland. När den dagen kommer hoppas Mohammad Rajabi kunna återförenas med sin mamma. Till tv-programmet Efterlyst har Mohammad sagt, citat, det är mitt hopp nu, att mamma fortfarande lever när jag kommer ut härifrån, så att jag får träffa henne igen och säga förlåt för att jag inte var en bra son till dig. Slut, citat. Göran Möller, han som förlorade sitt liv ute på Granliden den där onsdagskvällen i augusti 2016, blev 68 år gammal.
Men vad som är så sorgset i det här, det är att alla mina barn, de har blivit övergivna av min familj. Min mamma och min syster, de har hälsat på mina minsta barn 2 i deras familjehem.
Okay.
2 på 9.
Mm.
Och det är bara 3 mil att åka, så att det är väldigt, de har väl inte gjort dem någonting i alla fall. Jag brukar tänka att om det hade varit min syster exempelvis som hade hamnat i den här situationen, då hade väl jag direkt öppnat upp mitt hem för hennes barn. Självklart. Om jag hade känt att jag inte hade kunnat orka med att ta in 2, då hade jag väl ändå haft kontakt med dem, stöttat dem, åkt till deras mamma och hälsat på så att de får upprätthålla en kontakt. För det är väl ändå det viktigaste.
Absolut. Du Johanna, vi har ett gäng lyssnarfrågor till dig. Bland de 2 kändisar faktiskt. Jag tänkte att vi skulle börja med den första om det känns okej. Det är Emily som skriver så här. Hej på er och tack för bästa podden. Har egentligen 1000 frågor till Johanna Möller. Och jag har verkligen fått fundera på vilken fråga jag vill ställa. Jag undrar vad hon har för planer efter fängelsetiden. Vad ska hon göra? Ska hon bo kvar i Arboga? Det är Emily som undrar.
Jag kommer inte från Arboga.
Du gör inte det?
Nej, jag kommer från Eskilstuna. Jag har bott i Eskilstuna hela mitt liv.
Okej. Ja, var bär det av sen då när du kommer ut?
Alltså, det enda jag vill göra resten av mitt liv, det är att få finnas för mina barn och för mina barnbarn. Ja, men bara att få vara mamma, få vara mormor, förhoppningsvis farmor. Bara finnas för dem. Alltså, man ändras ganska mycket när man hamnar i fängelse i en sån här situation. Man, på utsidan, jag var 41 år, jag var mitt uppe i min karriär. Nu vill jag verkligen bara hem till mina barn och finnas för dem. Jag vill aldrig mer ha någon relation i hela mitt liv.
Ingen relation?
Nej, ingen relation mer i mitt liv. Det ställer bara till bekymmer.
Har du bestämt dig för det? Inga mer karar?
Ja, och tjejer.
Okay.
Det räcker för mig nu. Jag vill bara vara mamma och mormor.
Så Emilys fråga det här, var du kommer bo, det hänger lite på var kidsen finns kanske.
Precis. Jag skulle helst vilja flytta hem till min dotter Julia. Är inte bättre för henne ändå. Men jag vill samla familjen. Jag vill bli den mamma och mormor som jag hade velat vara redan nu.
Du, har tänkt på det här med att komma ut från fängelset. Varenda kotte vet ju vem du är. Ska du behålla ditt namn när du kommer ut?
Ja.
Du kommer inte heta Anna Svensson eller något?
Nej, jag kommer behålla mitt namn.
Varför?
Jag är stolt över att heta Johanna Möller. Jag är stolt över att bära min pappas namn. Och när sanningen kommer ut så är jag känner att jag vill bära min pappas namn.
Det låter fint. Vi har en kändis på ingång. Det är tunnelbanenettan. Ska vi höra vad hon har att säga?
Hej, Jeanette Höglund här, tunnelbanenettan. Jag har en fråga. När man är dömd för ett sånt allvarligt brott som du är, hur gör man för att få dagarna, nätterna, tankarna att rulla på? Liksom? Hur gör du liksom? Det är jag nyfiken på.
Ja, hur gör man det här när tankarna rullar och de kanske rullar dag som natt? Hur hanterar man tankarna, Johanna?
Ja, alltså det har inte varit lätt att göra. I början så åt jag väldigt mycket mediciner för ångest. Men sen så kände jag att jag vill inte äta några mer mediciner. Jag hade ätit en antidepressiv medicin sedan jag var 23 år gammal. Och man blir ju lite avtrubbad, man är inte riktigt med. Så jag kände att för 2 år sedan så tog jag bort den medicinen. Det var en jättejobbig uttrappning, men jag kände att nu vill jag veta vem är jag. Att jag var 23 år när jag började äta den.
Och det skalar väl bort både liksom fina känslor och djupa dalar, va? Är det inte så?
Ja, absolut. Mm. Men det var ju ett sätt för mig att överleva där och då. Och sen så rullade åren bara på. Jag skulle nog vilja säga att det är en anledning till att jag hamnade i sådana situationer som jag gjorde. Just för att jag åt den medicinen. Men efter, nu har jag ju inte ätit den på 2 år. Så jag vaknar ju varje morgon med grov ångest. Med liksom andan i halsen. Och det första jag tänker på morgonen är mina barn. Att de ska må bra. Att de ska känna styrka, att de ska orka kämpa den här tiden som är kvar. Och sen det sista jag tänker på, det är självklart mina barn när jag somnar. Men jag har alltid haft en tro, och den tron, den har hjälpt mig väldigt mycket här inne. Jag ber varje dag till Gud, säkert 5 gånger om dagen. Det sista jag gör på kvällen, det första jag gör på morgonen. Jag önskar att mina barn ska få må bra och att de ska orka kämpa in i det sista nu. För på något sätt så känns det ju ändå som att jag går in på mitt 10:e år. Jag är ändå över på andra sidan nu, så att säga.
Ja.
Så det kan ju inte bli tuffare än vad jag har varit. För jag har ju en väldigt tuff växtbarhet. Jag har inga permissioner och jag har ju knappt någon på telefonen och så vidare. Så jag hoppas att de orkar kämpa. Det är min största fas, att de inte ska orka mer.
Du sa där också om din tro. Jag har ju inte vem den där gubben med skägg uppe på molnet är. Fatima däremot, hon har alltid ett kors på sig. Men jag tycker om de här prästerna som jag möter ibland inne på anstalterna. Vilka fina människor på riktigt alltså.
Helt underbara.
Visst
vi har haft en väldigt fin präst här som heter Ulrika. Nu har hon tyvärr slutat, men hon har varit fantastisk. Jag har haft mycket bra samtal med henne och hon har hjälpt mig mycket i situationen här på anstalten. Så det är synd att hon har slutat. Så förhoppningsvis har vi en ny bra press här.
Man kan säga att du har ångest ibland, men på något sätt hanterar du den då alltså?
Ja, jag har lärt mig hantera den utan medicin. Och jag känner att jag ska aldrig mer i hela mitt liv äta antidepressiv medicin.
Okej. Då stänger vi medicinskåpet. Vi har nästa kändis. Johanna, minns du ett program för typ 20 år sedan som hette Förnimmelse av mord?
Nej.
Alltså jag tycker att det var väldigt bra tv. Det var en kille där som heter Jörgen Gustafsson. Han gick omkring på mordplatser och snyftade och funderade på vad som hade hänt. Vi släpper in Jörgen i matchen.
Hej Johanna! Det är så här, det är Jörgen Gustafsson som ringer. Och jag har en liten fråga till dig. Jag läste i en artikel i Expressen att du hade begärt att få ditt trollspö skickat till dig, till anstalten där du sitter. Och sen vad jag förstod så fick du avslag på det hela, och det är ju en annan sak. Men det jag tänker då utifrån min profession, alltså jag blev väldigt, väldigt nyfiken. Det är på, jag jobbar ju som medium då, va? Och jag bara undrar, vad ska du ha trollspö till på anstalten? Det är det jag funderar över lite grann. Det är min fråga till dig.
Ja, Jörgen Gustafsson, jag vill också poängtera att det finns ingen ironi eller någonting över det här att han ställer frågan. Han är genuint intresserad. Vad ville du ha trollspö till, Johanna?
Alltså, Expressen, jag vet inte om jag ens vill svara på frågor som Expressen ställer till mig, för att de har utsatt hela min familj för så mycket skit, rent ut sagt.
Men det var väl så att du ville ha ett trollspö?
Det var ett skämt.
Det var ett skämt, okej.
Ja, men såklart. Och det är ju, jag är väldigt ironisk när jag pratar. Och det där föranleddes jag av att jag skulle åka till en optiker.
Okay.
Och då ville de att jag skulle sätta på mig midjefängsel och fotfängsel.
Mm.
Och så skrek, det här har jag pratat om förut tror jag, men och då skrek han vaktbefälet till mig att försöker du någonting Johanna när vi åker härifrån, då vänder vi på en gång.
Ja.
Jag är inte dum för att själv ha varit aktiv i en brottslig gärning. Jag tror ingen kan säga att jag liksom hotfull eller så.
Nej.
Så det var ju på skoj att jag då med min mun, med mitt tal skulle kunna hitta på någonting så att de skulle få vända bilen.
Vad sa du då?
Nej, jag blev ju jätteledsen såklart. Jag var helt skärrad. Men de flesta känner väl mig ganska väl här nu, som de vet att jag absolut inte är hotfull eller våldsam eller någonting. Så det är medias bild. Nej, jag har väl aldrig någonsin utfört något våld mot någon person och kommer aldrig göra det. Jag är dömd utifrån andra saker. Och som sagt var, alla toppexperter säger Johanna Möller kan omöjligt ha varit den personen som körde den här bilen.
Det här med ägodelar, trollspö får man ändå inte ha då, tydligen i anstalt. Vad får man ha?
Nej, man får inte ha så mycket saker. Och det tycker jag är ganska skönt. För att vad ska jag ha massa saker för?
Mm.
Jag har aldrig haft massa saker heller. Så att, för mig gör det ingenting. Jag tycker att jag trivs bäst när det är kalt och avskalat. Att jag kan höra mina egna tankar istället för massa omgivningen.
Lite foton har du, va?
Ja, hela min anslagstavla är full med foton såklart.
Mm.
Och mina barn och barnbarn.
Annars då? Vad får man ha liksom?
Ja, vad får man ha? Jag vet inte exakt.
Får man ha sina egna kläder?
Nej. Man har inte egna kläder.
Nej. När jag kommer in på anstalter så får jag alltid såna här foppatoffler på fötterna.
Ja.
Vad har du?
Ja, jag har också typ såna badskor.
Mm. Ja, de är väl helt okej kanske?
Ja, de är helt okej. Det sista bekymret är väl vad man har kläder på sig, tänker jag.
Ja. En anonym person undrar så här, vad händer den som blir sjuk i kvinnofängelset? Finns det sjukavdelning på avdelningen eller får man åka till sjukhus? Upplever Johanna att läkaren behandlar henne som en helt vanlig patient? Om vi börjar så här, har du varit på sjukhus någon gång?
Ja, jag har varit på sjukhuset och det är väldigt många tjejer här som får åka till sjukhuset. Alltså, man blir behandlad som vilken medborgare som helst, förutom att kriminalvården har gått lite överstyr när det gäller säkerheten.
Mm.
Tjejer här åker till sjukhus, icke-våldsamma tjejer. Det är samma för alla. Alla de får sätta på sig massa fängsel, de har massa vakter. De får sova över på fängelset och då har de midjefängsel. De sitter fast i sjukhussängen och det sitter flera personer och vaktar dem.
Mm.
Det har gått över styr.
Du, jag håller faktiskt med. Jag pratade med en annan intagen här. Jag har ju kontakt med ganska många. Hon, för det var en hon, skulle in på en enklare operation. De åkte in med kriminalvården. Läkaren sa, du, jag hanterar inte patienter med handfängsel. Ni får ta av dem där. Sen när efter operationen den intagna vaknade upp, då satt ju handfängslen där likförbannat. Lite väl, va?
Ja, det är extremt överdrift. För vart ska en person ta vägen om de är instängda i ett sjukhusrum? Personalen kan vara på utsidan av rummet, tycker jag. Jag fick ju höra senast här igår. Det var en gammal kvinna här, hon är 62 år gammal, skulle åka till på en gynundersökning. Då får hon gå där med vakter vid sin sida, halvnaken, utan kläder på underdelen av kroppen. Och så sitta där med handfängsel och så står någon och håller i henne. Det har gått över styr totalt.
Jag tror ju lite grann på den här metoden att ge något slags förtroende så förvaltar man det ganska bra.
Ja, men såklart. Och det är väl inga våldsamma människor som utsätts för det här. Nej, jag mår väldigt dåligt över att vissa personer blir utsatta på det här sättet. Medan vissa personer som var ute i permissioner helt fritt.
Jag tänkte på det när vi såg.
Som sitter på livstid och blir nedklassade efter 5-6 år ute i permissionsgång.
Mm. Jag senast han som mördade sin pojke, hette han Alexander Rad kanske. Han får ju lufthålspermissioner. När du och jag sågs, då var det väldigt ont om det här med permissioner. När var du ute senast, Johanna?
Jag har inte varit på någon luftvårdspermission. Nu har inte jag sökt luftvårdspermission på 2 år.
Mm.
Men för jag fick avslag hela tiden och det tar så mycket på mig att få de här avslagen.
Och varför ger man avslag? Varför är du farligare än andra?
Flyktrisk. De tror att någon har suttit sitter utanför anstalten och väntar.
Mm.
Dag in och dag ut. Mm. Nu är vi 7 års tid på att någon ska hämta mig om jag går utanför.
Är det någon som gör det då, Johanna?
Det är orealistiskt.
Du har inga sådana kontakter, eller?
Jag har inga kontakter alls. Och nu har det gått så lång tid så att det skulle inte ens vara värt att bli fritagen. Och då skulle jag absolut inte kunna ha någon kontakt med min familj.
Nej, och så blir det hopplöst.
Det enda jag lever för och brinner för, det får komma hem till mina barn. Mm. Barnbarn.
Mm.
Det är det enda som betyder något för mig i livet.
Mm. Tanten i norr har, hon skriver så här. Jag har 3 frågor som jag vill ställa till Johanna Möller. Vad anser hon är den felaktigaste uppfattningen som folk har om henne? Läser hon böcker? Lyssnar hon på poddar? Hur känns det att dömas till fängelse på livstid? Ja, det där var ju inte 3 frågor, det var 4. Ska vi börja med den första? Den mest felaktiga uppfattningen folk har om dig. Vilken är det då?
Folk har ju sina förutfattade meningar utifrån media och så vidare. Och det slutar alltid med, men gud, du är ju jättetrevlig. Du är inte alls som jag trodde att du var. Men det sorgliga i det här är att tjejer som sitter i häktet, personalen, flera gånger har fått höra personalen har sagt till dem, åh gud, nu ska du få åka och sitta med Johanna Möller, inte det är läskigt?
Mm.
Jag tror alla som känner mig, all personalstyrka, alla intagna, alla som skriver brev till mig, det är ju väldigt många fina människor som skriver brev till mig.
Mm.
Och de säger, men gud, ja men förstår du, det är helt orimligt att någon ska kunna bli utmålad som de gör i media.
Läser du böcker?
Nej, alltså jag skriver ju väldigt mycket och jag har ju skrivit en egen bok.
Mm.
Så jag hoppas ju att jag ska få hjälp av en författare att skriva in det i en pdf-fil så att vi kan ge ut boken så att den står här i bokhyllorna. Okay. Det står så många andra böcker här om mig som har målat ut mig som något som jag inte är.
Läser du dem då? Men,
nej, jag har aldrig läst en endaste bok om mig. Det skulle aldrig falla mig in. Det ska jag göra den dagen jag går ut härifrån.
Mm.
Då ska jag läsa alla böcker.
Mm.
Då ska jag anmäla dem för grovt förtal och så vidare.
Okay.
Men det är ju det som är så skrämmande för att, som du vet, den här dokumentären Sveriges mest hatade kvinna.
Mm.
Där sitter den här polisen, Per Zetterlund. Där sitter han och pratar om mitt företag, att det skulle ha gått i konkurs och så vidare på morddagen.
Mm.
Men så tänkte jag så här, jag dum i huvudet, var det så? Så jag beställde hela revisionen från mitt företag för någon månad sedan.
Okay.
Och vi hade kontanta medel på 6,8 miljoner kronor. Oj. Det är inte ett företag som har gått i konkurs.
Nej, inte direkt att det blöder.
Nej, inte direkt. Plus att jag hade lön hela min häktestid med 70 000 i månaden och min kollega också.
Okay.
Då sitter han och säger att mitt företag hade gått i konkurs. Mm. Men jag anmälde det här som grovt förtal. Men man är rättslös när man sitter i fängelse.
Mm. Lyssnar du på poddar? Ja. Knappast, va?
Nej, vi har inte tillgång till poddar.
Nej. Hur känns det att dömas till fängelse på livstid? Vill du berätta alltså, den stunden du fick beskedet? Hur kändes det?
Nej, men jag förstod inte då. Dels var jag så söndermedicinerad av allting de gav mig.
Mm.
Plus hade jag en jättehög dos av antidepressiv medicin. Så det gick inte in. Men sen så tänkte jag, nej, jag ska kämpa. Det får inte gå till på det här sättet. En domstol kan inte spekulera och hitta på en helt ny version efter rättegången. En åklagare får inte stå och ljuga sig till en rättegång. Då kan man ju aldrig vinna sin rättegång.
Sen har vi Marina, hon skriver, hej, hade gärna velat veta hur hennes dagar ser ut. Vad gör man från morgon till kväll? Får de utbilda sig eller gå kurser?
Jaha.
Hur är det på den fronten?
Nej, man får inte gå i skolan, för jag har ju universitetsutbildning så då får man inte studera.
Okay.
Men vissa undantag får gå i skolan. Men jag har blivit nekad i alla fall, för jag skulle gärna vilja utbilda mig lite till.
Mm, mm.
Men jag har gått lite olika program.
Vilka då?
Det var bland annat ett program som heter One to One.
Ja.
Då sitter man med en kursledare 21 gånger 2 timmar eller någonting. Så det var väldigt givande faktiskt. Och sen under samma period så slutade jag med den här antidepressiva medicinen. Så jag var väldigt känslig och grät för minsta lilla.
Mm.
Men det var väldigt bra. väldigt, ja men liksom man fick insikt i saker som man kanske inte hade haft insikt till, som man inte hade orkat ta till sig. Det handlar om att få lite självinsikt på saker och ting. Och, ja, det är som att gå till en psykolog ungefär, kan man säga. Väldigt givande. Och sen har jag haft väldigt bra kontaktpersoner här också som har stöttat mig. Och vissa perioder när jag har mått väldigt dåligt över mina barn, att de far illa och så vidare, så har vi haft samtal, likt psykologsamtal. Som jag hade en väldigt bra kontaktperson som heter Jenny, som hon kunde liksom... När man, det är ju lätt att man kanske surrar iväg och tänker och inbillar sig saker och tänker det värsta. Men då, hon kunde liksom, men Johanna, så här är ju, du får inte hålla på och liksom fantisera. Vi håller oss till fakta. Och,
inte fara ut så att säga.
Nej, och liksom se det värsta, att det kan vara så här. Eller, så att man bara håller sig till fakta.
Mm.
Så att, nej, hon var fantastisk. Jag har väldigt mycket bra människor runt omkring det här, måste jag säga.
Perfekt. Jonna skriver, har du någon brevvän? Och det har du alltså, va?
Ja, jag har dels mina barn då. Min son David och min dotter Julia, de är fantastiska och skriver brev och stöttar mig i allting. Och jag försöker stötta dem och så vidare.
Mm.
Och sen, nej men det är fantastiska människor som inte har känt mig tidigare som skriver till mig. De hjälper mig med min Facebook-sida. När jag fick barn skickade de in bebiskläder som jag kunde skicka. De skickar in fina saker jag kan skicka till mina minsta barn. De är fantastiska.
Mm, en länk till yttervärlden, så att säga.
Ja, och att de finns där. Min egen syster, hon har inte ens skrivit ett brev till mig.
Ingen kontakt alls.
Ingen kontakt alls. Hade det varit hon, då hade väl jag ändå velat fråga henne. Vad fan var det som hände?
Mm.
Är det någonting jag inte känner till? Kan jag göra någonting?
Mm.
Nej, men hon har ju inte ens av sig till mina barn. Så det är väldigt sorgligt. Jag vet inte vad som grundas i det riktigt.
Du, det här med att skicka brev. Jag har ju, du har skickat en del brev till mig och jag till dig. Jag har skickat dem vidare till Fatima för hon ska hugga tag i dem och se vad hon kan kolla på. Men du vet, ett frimärke nu för tiden kostar 22 kronor.
Mm, jag vet. Du får inte... jobba i en och en halv timme.
Exakt. Ja, hur mycket får man jobba för att tjäna upp 22 kronor? Så har du en och en halv timme?
Alltså, de har ju, först hade vi ju bara 13 kronor i timmen i lön. Men det höjde de ju i februari, tror jag, till 17 kronor. Så det är ju stor skillnad. Så vi får ju ut ungefär 900 kronor på 2 veckor.
Oj.
Och en frimärkskarta kostar ju 220 kronor.
Ja. Och resten av pengarna, de som blir över då, hur sätter du sprätt på dem? Är det kaffe, måste man betala för det eller?
Nej, jag spar pengarna. Sen så skickar jag dem till min dotter Julia för att hon har ju små barn ensamstående. Så att jag känner att hon kan, ska jag liksom köpa saker här? Och då kan hon ha nytta av de pengarna bättre än vad jag har.
Ja. Du, de här breven som du beskriver, schyssta människor som skriver. Om vi vänder på steken på kuttingen så att säga, får du hatbrev?
Nej, aldrig.
Nej.
Jag har aldrig fått ett enda hatbrev.
Hur kommer det sig?
Bara fina brev. Jag vet inte faktiskt. Jag tror att jag får ju också väldigt mycket brev och jag får även Facebook-inlägg. Jag lägger ju in, jag har ju lagt in mina domar och bevisning och motbevisning och hur åklagaren ljög uppsåtligen. Och mina vänner, de har mejlat till JO bland annat och de har ju mejlat till Minna Gräns, som är professor i rättslära. De har mejlat till
Minna, hon är bra.
Bo Wennerström och jag lägger ut deras svar, för min vän skrev till dem att det får en åklagare verkligen ljuga uppsåtligen i en domstol. För det är ju bevisat att hon gjorde det om första ledet i den här beviskedjan.
Tänker du på tidslinjen eller?
Ja, precis. Och då skrev Minna Gräns svarade nej, självklart får inte en åklagare ljuga. Det strider mot hela grundlagens rättsprinciper om sakliga, opartiska och objektiva rättegångar. Det är självklart.
Så är det.
Polisprofessor Bo Wennerström skrev samma sak. De enda som hade väldigt svårt att svara på den här frågan, det var justitieombudsmannen, vilket är väldigt anmärkningsvärt. Vilket även min kompis tyckte. Så hon skrev, men JO som är den myndighet som ska granska rättssystemets opartiskhet, saklighet, objektivitet. Är inte det väldigt märkligt att ni inte kan svara på om en åklagare? Så då insåg de väl att de måste svara på den frågan, eftersom det är hela grejen med JO att granska. Så Så då skrev vi om det att nej, och en åklagare får självklart inte ljuga, det strider mot grundlagens rättsprinciper. Eftersom till och med GV säger ju att brister en beviskedja med någon minut, en tidslinje, så faller hela åtal. Och det var någon åklagare också i Svenska Fall som sa det att det räcker att en enda länk i en beviskedja fallerar så brister alltihop. Mm. Och jag har ju bevisat att beviskedjan brister både i ledet och i sista ledet.
Mm.
Det var därför åklagaren ljög om ledet. Men när jag sa det till min advokat under förhandlingarna, då sa hon bara tyst Johanna, det där kommer de se sen i förundersökningen. För min advokat kände tydligen inte till omedelbarhetsprincipen. Att de inte kollar sen i förundersökningen. Så allt åklagaren gör, de står i domen, fast fakta i förundersökningen säger något annat.
Fatima Johanna Möller, hon säger att hon är oskyldigt dömd. Vad talar för att hon ljuger, att hon är rätt dömd?
Det där är en komplicerad fråga. Därför att det är en sak att vara skyldig till ett brott. Och det är en annan sak att vara rätt och riktigt dömd. Och det tror jag att vi kan vara väldigt överens om, alla som är inblandade i det här. Och vi som tittar på det utifrån. Att Johanna Möller är inte rätt dömd.
Inte rätt dömd, nej.
Man har inte beaktat de saker som talar emot att hon skulle vara skyldig. Och enkelt uttryckt, det finns ingen teknisk bevisning som binder henne till brottet. Utan hon är uteslutande dömd på medåtalads uppgifter. Och det ska inte vara tillräckligt.
Så det talar alltså för att hon är åtminstone felaktigt dömd, menar du?
Ja, jag vill sticka ut hakan och säga det.
Ja, känns det kontroversiellt att säga de orden?
Ja, jag tycker nog att jag lite grann har har folk som håller mig om ryggen där vid lag. Jag vet att bland annat Marko Tukkanen har ju gjort en egen utredning på det här fallet och kommit fram till ungefär samma sak. Jag vet att vår kära Bosse Åström, som vi uppskattar så mycket, har varit inblandad i den och att han också har uttalat sig i liknande riktning.
Bosse Åström, mordutredaren.
Ja, precis. Och Sonny Björk har varit inblandad och tycker väl också att det finns brister där vid lag. Så att det är väl egentligen ingen som kan uttala sig om vem som är skyldig och inte skyldig. Men den rättsliga processen finns det en hel del att önska om.
Vi går tillbaka till Johanna Möller och mig igen. Johanna Möller alltså som skakar galler inne på Ystadanstalten. Vi har en lyssnarfråga från Tessan. Har Johanna en kärleksrelation? Och det har du redan sagt att det har du inte. Får Johanna Möller friarbrev, precis som Svartenbrandt och Juha Valjakalla fick? Fråga Johanna Möller om hon vill gifta sig.
Nej, jag vill verkligen inte gifta mig. Jag ska aldrig mer ha en relation.
Nej. Beundra brev då? Eller uppvaktande brev, kommer sådana?
Ja, det får jag ju. Men jag svarar inte på sådana brev.
Varför inte?
Jag är inte intresserad. Nej, jag är inte intresserad. För det första vill jag inte slösa timmer.
Nej, just det.
Nej, jag är inte intresserad av sådana brev. De enda brev jag svarar på, det är brev till mina barn och det är brev till mina vänner.
Det låter sunt. Så. Men de som är liksom, ja, vad ska vi säga, kära kanske är fel ord, men de som får någon slags känsla för dig, vad skriver de då?
Ja, alltså jag har ju en mailadress. Jag får ju mycket mail till den som min kompis skriver ut och skickar till mig. Mm. Men ja, men det är ju sådana saker. Människor som kanske inte riktigt har koll på sina egna känslor. Annars så jag skriver man inte sådana saker. Men det är helt ointressant för mig. Jag lägger inte min energi på att skriva med sådana personer. Utan det enda som betyder något, jag återkommer till det hela tiden. För det enda som betyder något för mig, det är mina barn, det är mina barnbarn.
Mm.
Och det enda jag kämpar för, det får komma hem till dem.
Vi har en lite bitsk fråga faktiskt. Det är signatur Insändarproffset. Den skriver så här, fråga henne om hon är redo för att erkänna snart. Ja, vad blir svaret på den frågan då, Johanna?
Vad är det hon vill att jag ska erkänna? Har hon inte läst fakta? Jag tycker den personen kan titta i fakta. Hon kan lyssna på alla toppexperter, toppjurister, toppkriminologer, toppkriminaltekniker. Sen kan hon fråga den frågan igen.
Det låter bra. Författaren skriver så här: mellan 1940 och 1947 så satt Olle Möller... Ja, det är en signatur som skriver så här: mellan 1940 och 1947 så satt Olle Möller, trefaldig mästare i terränglöpning, i fängelse för mord på 10-åriga Gerd Johansson från Stockholm. 1959 dömdes Olle Möller för tillmord. Är Johanna Möller släkt med Olle Möller?
Nej, jag skulle inte tro det.
Olle Möller, han skrev en bok som heter Jag är oskyldig. Och du, Johanna, du har alltså en bok på gång, du också.
Ja.
Hur går det till när du skriver?
Jag får ju skriva allting för hand. Så att sen måste jag kontakta en författare som hjälper mig att skriva in det i en pdf-fil som vi kan skicka till bokförlaget. Men min bok handlar mer om hur politiken styr rättssystemet i Sverige.
Okej. Det måste ju vara hopplöst svårt att skriva ett manus för hand.
Ja, det är jättesvårt. Jag har hållit på med den, jag har hållit på med det här materialet sedan 2018 kan man säga.
Okay.
Så jag har en tjock perm här med allt material. Så jag väntar bara på att få hjälp utifrån och skriva ner det här så att jag kan ge ut boken.
Det var ju den 3 augusti 2016 som din pappa Göran mördades ute på Granliden. Det här sommarstället. Mm. I stugan fanns också din mamma Anki. Hon blev ju också attackerad, men hon överlevde. Kan du berätta om hur du fick reda på att din pappa blivit mördad?
Det var på morgonen, den 4 augusti tror jag.
Mm.
Jättetidigt på morgonen. Då knackade det på. Jag tror klockan kanske var 6 på morgonen eller någonting.
Oj.
Jag minns inte exakt. Men, så då kom ju en polis, eller det står ju en polisman utanför min dörr.
Mm.
Och jag tänker direkt att det har hänt mitt barn någonting. För att han var ju lite vild. Så jag frågar, handlar det här om David, min son? Men han säger ingenting. Han bara, nej men det handlar inte om David. Så går vi in i mitt kök och sen så berättar han att min pappa har blivit dödad, tror jag.
Hur reagerar du då?
Jag blev nog mest chockad. Jag minns att hela mina händer började skaka. Sen minns jag inte så mycket mer faktiskt.
Och sen berättar väl den här Mohammed för dig att han hade mördat honom, va? Eller?
Sen berättade Mohammed för mig att han hade varit där. Och jag trodde inte på honom. Så jag agerade i chock. Som man gör i chock.
Ja, man agerar ju olika. Men varför ringde du inte polisen?
För att jag kände att då kommer jag få skulden, tror jag.
Okay.
För min mamma skulle direkt ha gett mig skulden. För hon har ju alltid gett mig skulden för allt i hela mitt liv. Så det satt ju hennes ryggrad också. Att skylla på mig från första början.
Och sen, vad hände sen? Alltså blev det lite grann av en katt och råtta lek nästan med både polis och media. Till,
Mohammed berättade ju också att när jag fick veta att min mamma var skadad.
Mm.
Så ville jag åka till sjukhuset. För jag var jätteorolig. Men jag fick inte åka dit. Och det här var redan den 4 augusti, dagen efter mordet. Så de hade redan bestämt att jag var skyldig på en gång.
Mm.
Men att Mohammed berättar att Johanna blev jätteledsen. Och fick veta att hennes mamma var skadad på sjukhuset.
Mm.
Jag tror att på något sätt så ville han där. Där sa ju han till och med i rättegången. På något sätt så ville han erkänna där att han hade hittat på det här. Men att han var så insyltad redan. Den enda anledningen till att han skyllde på mig, det var ju för att de lovade honom att när han hade skyllt på mig så skulle han få ringa till Iran, till sin flickvän där och fixa papper på att han var under 21 år när han hade gjort det här.
Alltså,
så självklart så tog han.
Polisen, var det de som lovade det då, eller?
Ja, det står i förhörerna så här, Mohammed kom igen, säg sanningen, vi vet att det är Johanna som har gjort det. Säg det här nu så får du ringa till Iran sen. Självklart, eller vill du sitta livstid i fängelse? Så självklart så tog, det här var ju extremt sent i utredningen strax för åtalet väcktes. Så det var klart att han tog den chansen, tänker jag. Det kanske jag också hade gjort. Han mådde ju jättedåligt. Du vet, han hade ju knarkat hjälp nästan på utsidan. Han hade jättemycket i kroppen. Och det var klart att han tog väl chansen. Och han var ju, de pressade ju honom till det här. De sa ju, men säg att Johanna, du får ringa idag.
Och du, Johanna, när fick du höra första gången att nu är misstänkt för mord?
Ja, men under hela förundersökningen så sa de till mig att Johanna, om det är du som har kört bilen så är det medhjälp till mord. Mm. Vilket är logiskt.
Mm.
För det finns ju, jag har tagit fram hur många domar som helst där det framgår att men personen som körde bilen döms för medhjälp. Personen som höll i vapnet döms för mord. Men hela min rättsprocess har inte varit rättssäker någonstans. Så att, då det säger ju alla jurister och toppexperter också.
Om vi säger så här, i dina ögon, vad är det som åklagarens starkaste bevis?
Det starkaste beviset det är ju att jag var hemifrån på kvällen. Men min son sa ju att mamma brukar åka hemifrån på kvällen ibland.
Mm.
Så då ska domstolen ställa sig frågan så här, kan det vara som Johanna säger eller kan det inte vara som Johanna säger?
Mm.
Kan det vara som Alexander säger, hon har varit hemifrån förut? Ja, då kan det vara så också.
Mm.
Men när man läste domen, allt som jag sa, det var inte trovärdigt. Allt som Mohammed sa, det var mycket trovärdigt. Och enligt högsta domstolens praxis så får man inte överhuvudtaget hålla en medåtalad person som trovärdighet så mycket hög. Det strider mot högsta domstolens praxis. Och blir man anklagad av en medåtalad, då ska inte ens detta med sig bevisvärderingen. Speciellt inte om det sägs extremt sent i utredningen. Där kan man jämföra med ett annat fall, Tove Vetlanda-fallet.
Mm.
Där Johanna Jansson skyller extremt sent på den här andra. Och de var ändå i samma lägenhet. Och det är ganska orimligt att en person stryper en annan person själv. Så självklart har väl den andra också varit med. Men grejen är ju den att... allt jag sa, det var lugn och allt han sa var mycket trovärdigt. Men när man läser i olika dokument och så vidare så är det en lojalitetsförklaring från domstolen att hålla den ena mycket trovärdig och den andra noll trovärdig. Det strider liksom mot allt vad rättsgrejerna säger.
Johanna, har du gjort något som du känner är riktigt illa som faktiskt resulterat i att du sitter där nu som har med det här att göra som är rackarns så dumt?
Ja, men hela mitt beteende och agerande från första början var helt fel. Jag borde anmält honom på en gång. Men när man agerar i chock, alltså ingen kan säga att den agerar så eller den agerar si. Det, man kan inte förutspå hur man ska agera. Jag gick bara in för att jag måste skydda den här personen, för annars kommer jag få skulden. Och jag måste skydda andra personer också som liksom kanske... var delaktiga, så att säga.
Du fick livstid, Mohammed. Vad fick han? 14 år, va?
14 år bara, eftersom han fixade pappret på att han var under 21 år.
Mm.
Trots att han på sin Facebook-sida som hans familj i Iran skrev på, där skriver han, oj, idag fyller jag 25 år och hans familj gratulerar han, bla bla bla.
Mm. Mm.
Hela min familj och en annan person som han umgicks med sa, ja, men Mohammed är ju 25 år. Min mamma sa att Mohammed är 25 år. Han skrev sms till mig, då fyller jag 25 år.
Mm.
Men, och åklagaren ville ju också få det till att han var över 21 år.
Mm.
Men ytterligare där en gång så ser man hur domstolen väljer att ta hans parti, hans sida, lojalitetsförklaring till honom. Och han kommer undan med att han var under 21 år och därmed fick bara 14 år i straff.
Och vad känner du för honom nu när det gått snart 10 år, va?
Jag känner absolut ingenting för honom. Jag hoppas att han har ett samvete, att han kanske erkänner sina lögner för mina barns skull. Han pratar nu i fängelse. Jag har fått flera brev av personer där han har öppnat upp sitt hjärta och erkänt att han satte dit mig på grund av att han var arg på saker jag hade gjort och så vidare.
Johanna, ponerat att rättsväsendet knackar på dörren och säger att vi har tabbat oss, du hade rätt, du har inte begått de här brotten. Här har du dina kläder, tack och hej för den här tiden, lycka till. Vad skulle du göra då, första dagen i frihet?
Jag skulle vara med min familj såklart. Det är det enda jag skulle göra. Jag skulle åka hem till min dotter och sen skulle jag vara med henne.
Och den där dagen närmar sig väl på något slags sätt. 10 år har gått som sagt. Man får ju ansöka om tidsbestämning efter 10 år.
Mm.
Tänker du skicka in en ansökan på stört?
Ja, jag vet inte. Du vet att när tiden går, man blir mer och mer bekväm i situationen som är.
Mm.
Man har allting när man sitter på anstalt. Man har läkarvård, man har samtalskontakter, man har ett arbete.
Mm.
Självklart så är allt jag vill att komma hem till min familj.
Ja, och få den där friheten väl?
Såklart. Självklart så vill man ju hem till det.
Mm.
Jo, men det är självklart att man vill hem till sin familj. Det vill, annars vore man ju väldigt skadad. Men man blir väldigt skadad av att sitta på anstalt.
Ja.
Måste jag säga.
Jag pratade med Annika Östberg för ett tag sedan. Hon berättade ungefär så här då, om jag minns rätt, att första åren i anstalt, då lever man liksom med ena foten på utsidan i tankarna. Sen flyttar man in den där foten och till slut är man bara där inne på något sätt. Har du kommit till det stadiet?
Ja, så är det ju. Man gör sin grej här inne.
Johanna Möller, stort tack för att jag fick prata med dig.
Ja, tack själv.
Fatima, som sagt, hon säger att hon är oskyldigt dömd. Hon vill såklart få upp sitt fall till resning i högsta domstolen. Vad känner du? Är du på den linjen du också?
Ja, jag tycker att det vore bra om högsta domstolen tog upp det här fallet.
Varför?
Jo, då måste jag nästan liksom backa bandet lite och bli lite omständlig. Hela tiden så måste man hålla i minnet att Johanna Möller, hon är dömd uteslutande på vad medåtalad säger, alltså på Mohammad Rajabis uppgifter. Man förhör Mohammad Rajabi 18 gånger, tror jag. Och det är faktiskt inte mina ord, utan det är Bosse Åström som säger det när han har gjort den här genomgången. Att Mohammad Rajabi ljuger genomgående.
Ljuger?
Ja, han säger det. Han ljuger in sig i ett hörn. Och i det elfte förhöret så erkänner Mohammad Rajabi att det är han som har mördat Johanna Möllers pappa. Och även angripit modern då. Men samtidigt så säger han att någon har suttit i bilen med honom. Och det tar till nästa förhör och en del påtryckningar faktiskt innan han slutligen anger. För först säger han att han vet inte vem det är som har suttit i bilen med honom. Men i det tolfte förhöret så säger han att jo, men det är nog Johanna, va. Och då tar man det och så liksom springer man med den uppgiften. Det är där hon kommer in i den här berättelsen.
Och varför går man på den, vad sa du, tolfte versionen just?
Jag kan inte svara på varför man går på den tolfte versionen. För att de skiljer sig åt, det är alltså vitt skilda versioner. Jag vet att han är helt enkelt inte trovärdig. Så jag kan inte svara på varför man har bestämt sig för. Det finns ju naturligtvis misstankar och tankar kring att vad det handlar om är att man har sån här så kallad confirmation bias. Att man går in med en målbild eller en idé om hur saker och ting har gått till. Man har egentligen i förväg bestämt sig för att det är så här det har gått till. Och utifrån det, alltså faran med detta, det är ju att man underlåter att ta upp sånt som talar emot den förförståelse man redan har. Och det är ju så att för att Johanna ska kunna dömas, som hon ju då har gjort, va? Hon döms som gärningsman i det här målet. Då krävs det ju att hon har varit del i och haft kontroll över det här skeendet. Och det har hon ju bara om man kan placera henne i bilen vid Granliden den aktuella kvällen och vid en viss tidpunkt. Därför att det finns återigen ingen teknisk bevisning som binder Johanna Möller till brottet. Och den som placerar henne i bilen vid Granliden den här aktuella kvällen vid en viss tidpunkt, det är Mohammad Rajabi.
En medåtalad.
Ja, han är medåtalad. Och man ska ju, alltså, vad ska jag säga? Man ska ju förhålla sig ganska kritisk till vad en medåtalad säger. För att en medåtalad har i 9 fall av 10 en hel del att vinna på att få den andra, som också är misstänkt, att framstå som mer skyldig eller åtminstone lika skyldig som en själv.
Och i det här fallet har vi väl en kille som ljuger som en travhäst, travar,
ja,
så att säga.
Ja, det ser ju onekligen ut så. Och sen är det ju det att visst, man får ju ljuga bäst hur som man vill i ett polisförhör. Det finns ju ingenting som hindrar, men han målar in sig i ett hörn och ingen av de tidigare lämnade versionerna fram till version 11 hänger egentligen ihop. Sen version 11 fram till 18, där bygger han väl då den här berättelsen. Det är ju det intrycket man får. Men det mest i ögonenfallande, det är att förbli den här tidslinjen. Därför att det är inte bara jag som har problem med att få ihop den.
Och tidslinjen är vad då?
Ja, den spinner över ungefär 2 timmar den här kvällen. 2016, det är väl den 3 augusti. Och det finns ju flera varianter av den här tidslinjen. Men den man har valt, det är ju den varianten, alltså det som Mohammad redogör för. Och vad man direkt kan konstatera är att det finns inga objektiva fakta i den här tidslinjen, utan det är Mohammeds berättelse. Jag har undantaget att det finns ett och annat sms och att det finns någon telefon som kopplar upp sig mot någon mast vid något tillfälle. Men i övrigt så är det är Mohammeds redogörelse. Och den börjar med att man är i Johannas lägenhet ungefär 20.02. För då skickar hon ett sms till sin son och säger att han ska komma hem.
Det vet man.
Ja, och det sista smset mellan Johanna och sonen, det är ungefär 5 minuter senare när sonen säger att han är på väg. Liksom. Så 20.07 slutar den konversationen.
Okej.
Sen kommer sonen hem och 20.30 säger då Mohammed, då åker Johanna och Mohammed iväg i hennes Volvo. Och så går han in, de åker till det här kontoret.
Pangelius.
Ja, precis. Pangelius som då Johanna driver. Man går in på kontoret, man hämtar nycklarna till tjänstebilen som är den här Toranen som alla pratar om, den här Volkswagen Toran. Och så tar man den bilen ut mot Granliden. Man lämnar Volvon där och så åker man Toranen ut mot Granliden. Men när man kommer till Granliden, då först berättar Mohammed att man kör väldigt långsamt på vägen och han vet inte varför man gör det. Sen sitter de och väntar, återigen, det här är Mohammeds uppgifter, i 20-30 minuter i bilen. Och Mohammed får då kniven av Johanna och så får han en instruktion om var han ska gå in i huset och hur han ska göra. Och då är vi någonstans, ja, närmar vi oss klockan 10 kanske, tidsmässigt. Men det här är ingenting som Mohammed säger, jag försöker bara räkna efter lite grann vad det kan ha tagit att åka dit och sådär. Sen utför Mohammed själva dåden, springer tillbaka till bilen och där sitter Johanna och halvsover. Och sen kör de, och den här uppgiften tycker jag är så rolig, de kör lagligt tillbaka till Eskilstuna.
De trycker alltså inte plattan i golvet?
Nej, precis. Så de kör i sansad takt då, tillbaka till Eskilstuna. Som jag minns så är vi typ 70 väg här, men det ska jag låta vara osagt. Men jag har ju rört mig i de här trakterna.
Mm.
Polisen har provkört sträckan och säger att det tar mellan 42 och 52 minuter beroende på omständigheter att köra.
Ja, det har hört också.
Och så gör man sig av med kniven och den påstår då Mohammed att man stannar på vägen på en bro då över Eskilstunaån och så kastar man kniven i ån. Sen kommer man till kontoret och här byter Mohammed om och hämtar sin telefon. Och han är där ungefär 20-30 minuter på
det är lång
kontoret.
Tid.
Ja, det är lång tid. Och faktum är att även differensen mellan att säga att jag är där 20 minuter eller säga att jag är där 30 minuter. Det kan också påverka för att den här tidslinjen är så snäv.
Mm.
Så är han där 20 minuter eller är han där 30 minuter kan också alltså påverka, skjuta den i sank fullständigt. Men när han kommer ut och då är Johanna borta och då går han in till centrum och så tar han ut pengar på Johannas kort. Och där finns ju så att säga en objektiv bevisning för att där har man ju en tidsangivelse från den här bankomaten och så en bild på Mohammed när han tar ut pengar. Och då är klockan 11:50, alltså 10 minuter efter midnatt. Vid 01:00-tiden, ungefär 50 minuter senare, och jag vet inte om folk känner till Eskilstuna, men det är inte så stort. Men i alla fall vid 01:00-tiden då, så kommer Mohammed till Johannas lägenhet och väcker henne för att han vill ha igång tvättmaskinen. Och då vaknar även sonen och pratar med Mohammed och Johanna. Och morgonen efter så blir Johanna väckt av polisen som berättar och jag tror att det är vid 6-tiden någonstans som de väcker henne.
Här har vi alltså tidslinjen.
Det här är hela tidslinjen och grejen är den att den är så snävt hållen med tanke på att det faktiskt tar åtminstone 42 minuter att ta sig till Granliden från Eskilstuna. Och det här ska man göra, det är alltså gånger två, alltså 84 minuter, 84-85 minuter, kanske 90 minuter av den här tiden går då åt till att transportera sig, om vi nu menar. Och sen ska ju Johanna Möller vara tillbaka i sin lägenhet och det är hon ju då bevisligen 23.15. Och för att den här tidslinjen då ska hålla, men det är verkligen med sekunder till godo, så måste angreppet på Göran Möller och på hans hustru ske exakt 22.30. Och det här menar man stämmer inte med Göran Möllers rutiner, för att han ser alltid sena nyheterna, och det har ju hans hustru vittnat om att han gjorde den här kvällen också. Och efter det går han och lägger sig. Men om de sena nyheterna börjar vid 22-tiden och slutar kanske 22-15 någonstans, så har han väl inte hunnit somna och ligga, alltså somna in och ligga i ett hjälplöst tillstånd så att han kan bli attackerad exakt 22.30. Tänk att han har tagit sig, det pratar de ju också om, en liten whisky på kvällen där, och att han har sen gått för att borsta sina tänder. Ja, men plötsligt så är ju liksom klockan närmare 23.00 innan han har somnat. Det lovar jag. Och jag vet att även Marco Tukkanen har varit inne på att larmsamtalet till 112 kommer 23.09. Och om nu angreppet har skett 22.30 och hustrun är ju allvarligt skadad. Låt säga att hon skulle då ha vandrat omkring i bostaden i nästan 40 minuter innan hon ringer det här larmsamtalet. Och i det tillstånd hon var, så allvarligt skadad som hon var, så frågan är, det har man ju också ställt sig frågande till. Jag kan inte riktigt svara på det, men man har ställt sig frågande till om hon hade överlevt med de skadorna i 40 minuter på det här viset. Och sen, det finns inte att hon skulle ha svimmat av och vaknat till och gått i och ur någon sorts medvetande med de allvarliga skadorna. Det är mycket som tyder på att faktum är att hade hon väl blivit medvetslös, så är det ju mycket som talar för att hon inte hade vaknat igen. Så att någonstans, jag vet att Marco Tukkanen har haft en invändning som innebär att just på grund av de allvarliga skadorna så håller inte det här riktigt, utan att angreppet torde ha skett snarare närmare 23.00 än 22.30. Och då så hinner inte Johanna, det är väl det som är slutsatsen i det här. Även om man bara skulle rucka på den här tidsplanen, även om man bara skulle skjuta angreppet 5 minuter framåt i tiden, så hinner inte Johanna vara tillbaka hemma 23.15. Inte om hon dessutom ska dumpa bilen de har åkt i på Pangelius innan.
Låt oss säga att den här Mohammad Rajabi, att jag får första intervjun med honom. Låt säga att han kanske säger att jag var själv ute på Granliden med kniv och ett par kompisar. Johanna, hon var inte med. Hon visste ingenting. Om Rajabi skulle säga de orden, vad skulle det betyda? Skulle Johanna Möller få en biljett ut ur fängelset där hon sitter?
Kanske inte per omgående, men jag tänker att det är precis den typen av ny bevisning man behöver för att få till en resning i ärendet.
Är hon värd en resning, Johanna Möller?
Jag kan inte uttala mig om värde hit och dit. Vad jag skulle vilja, det är att HD på något sätt prövar det här ärendet. Om inte annat då för att ge oss då som processar inom ramen för det svenska rättsväsendet en fingervisning om hur medåtalades uppgifter ska värderas. För att förståelsen av medåtalades uppgifter i den här typen av mål är ju att de ska man se på med en viss skepsis. Och att bevisvärdet inte är så högt. Men här har vi ju bevisligen en situation där en person döms till livstidsfängelse uteslutande på uppgifter som kommer från medåtalad. Och i min värld så ska det inte vara möjligt. Därför vill jag ha ärendet till HD.
Johanna, hon har skrivit ett par brev, eller det är väl fler kanske till och med. Jag har skickat dem till dig, Fatima.
Ja.
Vad står i breven?
Ja, alltså, Johanna Möller är väldigt metodisk, och jag förstår. Det är det här hon ägnar sin tid åt. Faktum är att hon har skrivit frågor till Fatima och sen har hon skrivit kommentaren "Jag är rättslös". Och jag kan verkligen, verkligen förstå att hon känner så. Johanna pratar väldigt mycket i de här breven om tidslinjen. Och hon har ju kommenterat den betydligt mer ingående än jag har gjort här, men vi kan i alla fall konstatera att vi är rörande överens om att tidslinjen inte håller. Och i vanliga fall kanske man inte hade lagt så mycket tid och energi just på en tidslinje, men i det här fallet så är det så, vi har bara tidslinjen och vi har bara Mohammad Rajabis uppgifter om Johanna som binder henne till brottet. Och faller tidslinjen, då faller Mohammeds berättelse. Och faller Mohammeds berättelse, då binder ingenting Johanna till det här brottet. Så att, jag förstår hennes frustration i detta. Och utan att uttala mig egentligen i den verkliga skuldfrågan, så är det viktigt att det går rätt till i våra domstolar. Och det är också viktigt att påpeka att de här invändningarna som både Johanna tar upp i sina brev och som jag har varit inne på nu, har ju även hennes advokat lyft inom ramen för tingsrätts- och hovrättsförhandlingar.
Ja, och Marco sa till mig att det är inget nytt egentligen det här.
Nej.
Och vad innebär det då? Att...
Nej, men det innebär att alla rimliga och vettiga invändningar redan är gjorda. Men att någonstans på vägen så har det rättsliga systemet bestämt sig för att faktiskt inte ens bemöta dem. För de är inte bemötta, i alla fall inte i tingsrättens dom.
Varför är de inte det? Är det för krångligt att sätta sig in i, eller?
Jag vet inte. Jag kan inte uttala om det, men det är en brist. Det är en jättestor brist. Ja, man kanske inte bemöter dem för att det stämmer inte då. Ska man gå in och resonera om invändningarna så plötsligt så faller hela bilden, då faller hela åtalet. Jag har ingen aning.
Nej.
Fullt så konspiratorisk kanske jag inte är, men det är i alla fall en jättestor brist. Det är klart att man måste ta i beaktande, särskilt eftersom de här invändningarna är fullt rimliga utifrån det scenario som åklagaren har lagt fram.
Du, hur många mordfall har vi haft i Sverige, låt oss säga de senaste 10 åren?
Ja, man brukar ju säga sådär, det varierar ju kraftigt. Man började ju mäta antalet döda till följd av grovt våld runt 2002. Och då tror jag att det var 68 fall det året. Och någon gång runt 2024 så tror jag att det var 121 fall. Så ta ett medelvärde på det. Säg att det är cirka 100-110 fall per år. Och då skulle det de senaste 10 åren landa på 1000-tal, kanske 1100 personer som har blivit mördade.
Vi säger 1100. De allra flesta av dem, de har redan fallit i glömska. Johanna Möller, det fallet, det lever som sagt vidare, än så länge i alla fall. När kommer det här gå i graven? Alltså, kommer du och jag sitta och prata om det här sommarstugmordet även om 10 år? Vad tror du?
Ja, men alltså, jag tror att det är rimligt att anta att vi kommer att göra det. Och antingen så kommer vi att tala om det utifrån att det blev aldrig någon klarhet just i den juridiska delen och hur man kunde döma på det här viset och varför medåtalades uppgifter fick väga så tungt i det här fallet. Antingen kommer vi föra det resonemanget fortsatt, eller så kommer kanske HD att ha tittat på det här fallet och presenterat någon form av nytt rekvisit för hur vi ska se på saker och ting. Framförallt då vad gäller medåtalades uppgifter. Eller, vem vet, kanske erkänner Mohammad Rajabi något som öppnar för en resningsansökan och så får vi se en resning i det här målet. Jag har ingen aning, men oavsett vad som händer så innehåller det här, man kan säga att det är egentligen luckorna i den här berättelsen. Att det är så mycket som vi egentligen inte vet som leder till att vi kommer fortsätta att diskutera det här fallet.
Får hon sitta kvar i fängelset om 10 år, alltså 2035, då har det i så fall gått 19 år sedan Göran Möller mördades ute på Granliden. När kommer hon ut?
Jag kan inte svara på det, ärligt talat. Hon har ju möjlighet, när hon har suttit 10 år så har hon ju möjlighet att begära en tidsbestämning. Och det är ju avgörande om hon får en sån eller om hon inte får den. Så jag kan inte, det blir rena spekulationer från min sida.
Johanna Möller, hon finns på Facebook. Det gör inte du och jag, Fatima. Inte än så länge i alla fall. Däremot så finns vi på Instagram, eller hur?
Ja, det stämmer. Och där heter vi Fråga Kriminologen-podden. Men jag tänkte jag skulle fixa ett Facebook-konto. Vad jag saknar, förstår du, Ola, det är en riktigt jäkla pangbild på dig. Så bara du skickar över en sån så...
Ja, men ser man ut som man gör så är man inte särskilt angelägen om att synas. Eller vad säger du? Hur anskrämlig är jag? Är jag lika ful som jag hörs på rösten just nu?
Ungefär. Nej, jag skojar bara. Du är ju ung och fräsch om man jämför med mig, va? Men visst, jag kan ju lägga ut den här omslagsbilden, samma som vi har på Instagram. Är det en tanke?
Du får göra det. Du, jag ska i alla fall kila iväg till doktorn strax. Och om en vecka, om inte jag kastar in handduken innan dess, så är vi tillbaks på nytt, va?
Ja, du har inte lyckats kasta in handduken ännu, så att jag utgår ifrån att vi kommer att vara tillbaka.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.